till 44. En berättelse som också kallas, i äldre tider sa man änkans skärv, så det kanske du känner igen dig i. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk naler pengar i den. Många rika gav mycket, så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva av. Jesus befinner sig alltså i templet. Han har varit där en stund. Redan i början av kapitel 11 så kommer han till templet och han inleder det med att göra rent hus, så att säga. Han driver ut de som hindrar människor att komma nära Gud. Och i flera kapitel här, ända till kapitel 13, så är Jesus i templet och vi får möta honom på olika sätt där. Men då har han satt sig ner. Kvinnornas förgård, och han har satt sig mitt emot tempelkistan. Och enligt Mose lag så skulle varje jude ge 10:e in till templet. Det fanns flera sorters skattkister som fanns lite här och där. Men den här särskilda offerkistan, en tempelkista på kvinnornas förgård, alltså en plats dit alla kunde komma. Alla judar hade tillträde att vara och vistas där. Det fanns det en kista med ungefär 13 trumpetliknande rör som man skulle kunna stoppa i pengar i. Så här. Och det här var inte 10:e, utan det här gick till välgörenhet. Och här ger du vad du kan och vad du vill och vad du har bestämt. Och det sitter här. Och så är det en person bland alla de som rör sig där som drar Jesu uppmärksamhet till sig så pass mycket att han säger till lärjungarna, kom igen, sätt er här. Och så pekar han ut den där änkan och så säger han, ser ni vad hon har gjort? Det kommer många som ger av sitt överflöd. Men hon har gett mer än de alla. För hon har gett av det som var hennes absolut sista, det enda hon hade att leva av. Och så börjar Jesus undervisa utifrån det. Man ska veta ungefär, vad är det, hur mycket ger hon? Lepton är det minsta myntet. 128 lepa, det är alltså 128 lepton, det är en denar. En denar är en dagslön, alltså vad man tjänar på en hel dag. Hon ger 2 lepton, 228 delar av en dagslön. Alltså det är inte många ören vi pratar om. Rabbinerna hade till och med hittat på en egen liten lag, vilket de gjorde ibland. De förbjöd ett offer mindre än 2 lepton. Det här är en berättelse som vi säkert har hört och som vi bär med oss. Och utifrån den får vi faktiskt möjlighet att reflektera över våra liv. Och trons kraft i den här änkans liv får vara ett exempel. Jag återkommer lite senare just till änkan. Nu, Isak, kör vi bilden. Dagens tema är ju trons kraft. Och andra texter som är föreslagna för idag är bland annat Hebreerbrevet 11. Och där får vi en bra definition på vad tro är. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och kapitel 11 i Hebreerbrevet kallas ibland trons kapitel. Och där radas det upp ett helt gäng med trons hjältar. Och ni ser dem skrivna där på skärmen. Det är Abel, det är Henok, det är Noah, det är Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses. Det pratas om Jerikos murar och Sjökan Rahav, Gideon, Barak, Simson och Jefta, David och Salomo och alla profeterna. En hel radda av trons hjältar och trons män. Noah är också förekommen i den andra rekommenderade texten för idag, som är just berättelsen om när Noah byggde en ark. Okej, tron är grunden för det vi hoppas på och den ger oss visshet. En grund och visshet. När vi säger tro på svenska så blir det ibland lite reducerat, ibland lite mer mesigt. Det landar i kanske, ja, jag hoppas och tror lite vagt och eventuellt. Och, ja, men man kan aldrig riktigt säkert veta. Det lägger vi ibland i ordet tro. Så väldigt, väldigt långt ifrån det här som Bibeln beskriver. Där Guds ord och Guds handlingar i centrum, som ger en visshet, som ger ett hopp och som ger en grund för våra liv. Och det här kopplas samman med vårat ja till Gud och relationen till honom och viljan att följa honom och hans ord. Om man tittar i Nya testamentet hur man använder tro, så betonas det lite olika i olika delar. Om vi börjar i synoptikerna. Ni kanske tror att ni är på konfahype nu. Det är ni inte, men det är en liten kort introduktion. I synoptikerna, som är som Matteus, Markus och Lukas evangeliet, där är kärnan för alltihopa. Tro, det betyder att Gud kan fullborda de löftena som har getts genom profeterna. Det är det man tänker i de här evangelierna. Det är liksom huvudbestaket. Det är Messias, nyckelpersonen. Det är han som ska uppfylla Guds löften. Och så riktar sig i Nya testamentets synoptiker, Matteus, Markus, Lukas, hela tron till Jesus. Han är i centrum. Det är han som är Messias. Det är han som uppfyller Guds frälsningsplan. Och så tro blir då att man förlitar sig på Jesu makt. Att han har gudomlig makt att verka och hjälpa rakt in i våra liv. I Johannes evangeliet, där är det uteslutande ett verb, alltså görande. Att tro på Jesus som ett, att göra någonting, ja, det avgör frågan för liv eller död, både här och nu, för vårt eviga liv. Ni känner igen det från Johannes 3:16. För alla som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi känner igen det från Johannes 11:25. Det Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. I Johannes evangeliet så handlar tron om gemenskapen, närheten till och livet med Jesus. I Johannes 17 så ber Jesus för dem som kommer till tro på honom. Och att tro på Jesus, det är samma sak som att tro på Gud. Och tittar man i första Johannesbrevet, där bör man tala om trons seger som någon otroligt stor kraft som kan besegra världen. I apostlärningarna, där är tron kopplad till missionstemat och omvändelse. Det handlar om att ta emot Guds ord. Att människor ska få höra om Jesus. Att man ska vara full av tro. Att man ska lyda tron och man ska stå fast i tron. Det är lite olika betoningar på olika ställen i Nya testamentet. När Jesus talar om tro, då säger han så här: sannerligen, om ni bara har tro så stort som ett litet senapsfrö, så kan ni säga till det här berget, flytta dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Tro så litet, eller här säger han stort. Alltså, det räcker med så ofantligt lite för att det ska bli stor effekt när man tror på Jesus. Paulus, han skriver så här om tron. Ja, men denna, om sin tro och som kunskap om Gud. Den här skatten, den har jag i lerkärl. Det är för att det ska komma från Gud och inte mig själv. Han ställer alltså tron utanför sig själv. Och kraften, det är inte min kraft. Det är inte jag. Men det jag har fått, det har jag i ett lerkärl. Så att det ska veta det, att det är från Gud det kommer. Han talar om det som en gåva. Av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och så säger Paulus också, ja men tron, den kommer till genom förkunnelsen. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså tron kommer från Gud och vi får bara ta emot den. Du ska inte prestera tro eller erövra tro. Tro är någonting som Gud vill ge och som han ger. Och det sammanfattas så fantastiskt i Hebreerbrevet 12:2. Trons utgångspunkt, trons centrum och trons mål, det är Jesus. Vi kör nästa bild, Isak. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på Guds tron. Trons utgångspunkt, centrum och mål är Jesus. Om vi nu går tillbaka till änkan. Trons kraft i hennes liv. Den här kvinnan gör ett mänskligt perspektiv. Det är ren galenskap. Två mynt. 228 delar av vad en människa tjänar på en dag. Och hon ger bort båda. Det hade väl varit smart åtminstone behålla en. Så hade hon haft någonting. Hä? Av någon anledning så ger hon iväg båda två. Allt hon har att leva av. Varför gör hon det? Vad är hennes drivkraft? Vad är motivationen till att ge det här? Det är ju inte tionde. Det är de här liksom 13 trumpetbehållarna. Det är till välgörenhet. Det är frivilligt. Någonting gör att hon går till templet den här dagen och stoppar i det sista hon har. Är hon rädd? Är rädsla hennes drivkraft? Kommer Gud straffa mig? Är det här han förväntar sig av mig? Kräver Gud också det här sista av mig? Har hon en gudsbild som hon är rädd? Jag tror inte det. Jag är säker på att hon har respekt för Gud. En form av gudsfruktan som gör att hon vet, om jag inte handlar enligt Guds vilja så får det konsekvenser för mitt liv. Men straff och dom har jag väldigt svårt att se i den här kvinnans liv som drivkraft. Jag ser inte det i Bibeln, att skrämselpropaganda finns där. Men däremot tro, tillit. Tro på en stor Gud som är kärleksfull och god. Gör det att man vågar ge också det där sista. Det där som man känner att man egentligen kanske inte har eller klarar sig utan. Det är inte så säkert att den här kvinnan själv hade erfarenheter av Guds fantastiska ingripande och välsignelse. Hon var faktiskt änka. Hon står utan försörjning. Men hon som judinna ingår i ett kollektiv i den stora berättelsen. Hon har hört om Jefta, om Simson, om Barak, om Rahab, alla de här som vi läste förut nämnas i trons hjältar, trons kapitel. Hon lever ju med de berättelsen. Hon har hört vittnesbörden om den Gud jag tror på, som jag tillhör och som tillhör mig. Den god Gud som räddar, som frälser. Det var därför Noa byggde en båt. För att Gud ville rädda världen. Hon vet utifrån andra människors berättelser, den judiska berättelsen, att Gud är god. Det går att lita på honom. Och profeterna talar om att Gud älskar människor och söker gemenskap och upprättelse. Hon visste det, att Gud drar människor till sig. Att hon är den som är älskad av Gud. Alltså hennes lilla handling av att lägga de här två myntorna i kistan. Det visar att hon har en tro på en stor Gud. Och hon har kanske gjort det där som står i Matteus 6 och 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så får ni allt det andra också. Att hon levde i den tilliten. Två handlingar som visar på kraften i änkans tro. Hon ger och hon är i templet. Hon hade gått dit. I templet firar man gudstjänst. I templet offrar man. I templet tillber man Gud. Man umgås. Man samtalar om Gud. Man samtalar med Gud. Alltså precis det vi gör idag. Som gudstjänstfirande församling. Som gemenskap. Vi talar om Gud. Vi talar med Gud. Vi tillber honom. Trons kraft finns mitt i den gudstjänstlivande församlingen. Grattis till dig som sitter här idag. Bra val att komma hit och sätta dig och slå dig ner. Det finns forskning som faktiskt visar att regelbundet gudstjänstfirande i en och samma församling där man känner till kultur och känner sig trygg, där kan man bli delaktig i gudstjänsten och där kan man också börja odla nära relationer. Och de här mår förhållandevis bra. Och det här är då en amerikansk studie som publicerades i somras i en tidskrift, Journal for the Scientific Study of Religion. Och det är 2869 vuxna amerikaner som har svarat på frågan om hur mår de emotionellt direkt efter att de har varit på en kristet möte, på en gudstjänst. Det har de svarat på. Och forskarna kommer då fram till det här. att det blir positivt känslorna. De positiva känslorna ökar, men de negativa minskar. I alla fall om man går till kyrkan varje helg. Men då behöver man vissa saker enligt den här rapportens huvudförfattare som heter Blake Victor Kent och är professor i sociologi. Man behöver gå regelbundet. Då får man de här faktorerna av att må bra. Man behöver också vara bekant med rutinerna. Kulturen, alltså hur går det till just i den här församlingen? Då kan ju jag bli delaktig. Då är jag med i det som händer. Jag har en del i den här gudstjänstfirandet. Och jag är bekant med andra människor. Jag känner igen och kanske till och med känner de som sitter i samma lokal. Och det skapar välbefinnande och gott. Att vara en del av en gudstjänstfirande församling, det är att få del av trons kraft idag. Och några olika viktiga beståndsdelar. Tillbedjan. Nu hoppas jag inte alla kommer på en gång. Det gjorde det. Tillbedjan. När vi tillber Gud, vänder oss till honom i sång, då kommer vi i rätt förhållande till den levande guden. Gud blir Gud, jag är människa, han är i fokus, jag böjer mig inför honom. Vi ser hela den judiska berättelsen om kraften i lovsång. När de skulle över havet, ja, då är det de som ska lovsjunga som ska gå i täten. När det är stridigheter, då är det de som tillber Gud som ska gå i täten. När Jerikos murar ska falla, ja, då ska det lovsjungas Gud och blåsas i trumpeter. Det ska liksom inte krigas, utan det är Gud som ska tillbes och som ska äras. Tänk vad bra att vi har en fokusdag om tillbedjan här alldeles strax. Nästa lördag, klockan 15. Yes! Dyk upp och lär dig mer om trons kraft genom tillbedjan. Och vet du vad? Det är en forskare, Åsa Björk som är friskvårdspastor i Kungsporten. Hon kommenterade då i dagen i september, 10 september, den här forskningsrapporten. Och hon säger så här: det händer något gott och välgörande med oss när vi lovsjunger och ber tillsammans. Och både sträcker oss uppåt mot Gud och åt sidan mot våra trossyskon som är lemmar i samma kropp. Glädjen multipliceras när man är tillsammans och den helige ande får verka. Det är en enorm kraft i tillbedjan. Min första pastortjänst hade jag i Norrköping. Stort pådrag i Vasaparken nedanför Immanuelskyrkan. Det var konserter och det var, jag kommer inte ihåg allt vad det var. Men vi från Immanuelskyrkan skulle vara där utanför och ha tält och bjuda på kaffe och allt möjligt. Jag tittar på Tobias. Han vet vad jag pratar om, tror jag. Vi hade ett tält där. Det började bli lite brötigt. Folk började bli lite... Kanske hade druckit några för många öl för att det skulle vara trevligt för dem runt omkring att vistas i deras närhet. Sådär. Det var lite stökigt. Vi hade på lovsångsmusik i bara vanliga högtalare. Och så går vi in och fixar med någonting. Och så kommer några stycken: Karin, du måste komma ut. Nu brakar det lös här utanför. Och så får jag bara en sån här tanke. Ja, men vänta ett tag. Har ni på lovsångsmusiken? Ja, kolla. Nej, den har stannat. CD-skivor. Det var inga Spotify-lister här. Det var CD-skivor som tar slut. Så då tryckte de bara på play igen. Och så började människor att lovsjunga Gud. Ja, det låter kanske märkligt. Men de där som bråkade och ville liksom komma dit och förstöra, de trivdes helt plötsligt inte och var inte så intresserade av att vara där. Utan de droppade av ganska omedelbart när vi började tillbe Gud igen. Eller de på skivan, men vi i våra hjärtan. Offrandet. Ja, vad är det för kraft i att offra? Det är också en del i att fira gudstjänst. När vi ger bort saker vi äger, pengar vi har. Att du frigör dig från pengarnas makt över dig. Du står fri i relation och du kan ge med glädje och det du i ditt hjärta har bestämt. Nattvarden. Vittnesbördet. Att dela sin tro. Att berätta vad Gud har gjort. Att också dela det som är svårt. Det som kanske inte blev som du hade önskat och som du bad i din bön. Men det är en sån otroligt viktig del för att din tro ska växa när du delar den med andra. Och när andra hör. Likt kvinnan. Hon hade hört hela Guds trofasthet genom historien. Dessa vittnesbörd gav tro. Och gav kraft. Närgruppen är en otroligt viktig del i detta. Att vi får komma nära varandra. Vi får komma nära Gud. Och där får vi nära, ärligt och ha roligt tillsammans för att erfara Guds kraft. Vi startar ju upp de här närgrupper där vi i små grupper möts för att dela tro och liv och få erfarenhet av Guds kraft i det som är våran vardag. Nattvardsfirandet. Om en stund ska vi få gå fram och precis det som tro handlar om, ta emot utan prestation. Och vad vi gör när vi firar nattvard, det är att vi proklamerar Jesu död och uppståndelse och att han kommer att komma tillbaka. Det här är en handling i tro. Att det här, att fira nattvard, ta emot bröd och vin, det påverkar ditt liv idag och imorgon. Och det påverkar ditt liv i relation till andra människor. Du blir påfylld av Gud själv. Så många gånger i Bibelns texter och berättelser så bjuder de in dig att ta plats. Att identifiera dig. Var någonstans är jag i detta? Vi har mött dem som gav stora gåvor av sitt överflöd. De gav av det som de egentligen inte behövde. Vi har mött änkan som gav allt. Som gav mer än hon mänskligt sett kunde. Jesus fördömer eller värderar inte någon. Han fördömer inte de som gav av överflödet. Men han tar änkan som ett exempel. Se på denna kvinna, vad hon har gjort. Se hennes tro och tillit. Finns det saker i ditt liv som hindrar och begränsar att låta tro och kraft gå hand i hand? Finns det saker som vi bär med oss som gör att det kanske inte är så enkelt för trons kraft att komma fram, varken i mitt liv, i ditt eller i församlingen? Saker som i en svensk frikyrkoförsamling, medelklass, Småland 2024. Kanske att det här kan vara några av de sakerna som kan hindra oss. Eller vara som berg eller små kullar som reser sig i vägen. Ja, otro på ett sätt som i någon sorts blir en tro. Vi kanske tänker, ja det behövs inte så mycket kraft. Vi har det ju faktiskt bra som vi har det. Vi har en härlig gemenskap och det är gott. Det här är nog inte riktigt för mig. Så skrakar vi bara på lite på ytan och är nöjda och ger av vårt överflöd. Och så värjer vi oss kanske mot utmaningar. Men också då möjligheten att Guds kraft på ett tydligt sätt ska få flöda i våra liv. Vi kanske har lite otro för vi tänker för smått om oss själva. Och vad Gud vill och kan göra i och genom oss. Vi kanske bär med oss fördomar från väckelsetider. Ja, men kraften, det var någon annanstans. Vi fokuserade på andra saker. Och så blev man placerad i något fack som blev uppsatt långt innan de flesta av oss var födda när frikyrkligheten blommade som mest. Liksom. Ja, men vi är här, så här är vi och så här ska vi förbli. Vi kanske har sår och rädslor från tidigare erfarenheter. Där du inte har fått värna dina gränser. Eller fått vara den du är eller stå upp för dina åsikter. Som gör att du blir orolig och nervös när du hör om kraft och tro. Och den här frikyrkliga tillhörigheten som är som välsignelse. Men som när det bröt fram i trons kraft. Och blev ju också samtidigt någon form av splittring mellan andra frikyrkor, mellan andra kyrkor. Det har blivit splittring mellan Guds folk. Må Gud ge vår tro kraft så att vi med våra liv kan baxa undan de här bergen som reser sig upp. Att otrons berg får ge kraft och plats för trons gröna ängar. Att fördomarnas berg må flytta sig. Och andens klara vatten bara fritt får flöda till varje del av kyrkan. Att såren och smärtornas berg genom tårar och helande kan få komma med läkedom, frihet, tröst och nytt mod och hopp. För det är tid för bad i frihetens hav. Genom alla olika kyrkors bergskedjor må det öppnas en väg som förenar hela Guds kyrka så trons kraft kan få visa vem den levande guden är. Låt oss be. Gud, jag ber om en tro som gör oss frimodiga i våran tillbedjan av dig. Och frimodigande i delandet av vårt liv och vårt vittnesbörd. Jag ber om en tro som gör oss generösa i vårt givande och i vår gemenskap. Som öppnar upp och tillåter människor att komma nära. Jag ber om en tro som i nattvardsfirandet proklamerar. Din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Tack för att du ger oss tro, kraft. Hjälp oss att ta emot och att leva i den så att världen kan tro. Amen.